Välkomna till skräckturnén med Julia och Elin. Och idag, vad ska vi prata om?
Vi ska prata om urban legends.
Yay!
Det är ganska intressant ämne tycker jag.
Ja.
Och för er som inte vet vad urban legends är, kallas även för, nu läser jag från en väldigt bra
källa
som heter Wikipedia.
Ja, bästa källan.
Ja, det är där definitionen är skriven. Och de säger så här, även kallad vandringssägen. Det är en modern sägen, skröna, som av många uppfattas och förs vidare som sann. Men vars huvudperson aldrig blir närmare än en vän till en vän. Och innehållet i historien förändras ofta med tiden.
Ja.
Så, då...
Oj, ursäkta.
Nu när sån här, prosit.
Ja, det är den perioden du vet. Det är höst och ja.
Ruskigt. Passar väldigt bra.
Precis.
Med poddavsnitt. och vi kör väl igång direkt med första. Hon är så igen. Prosit.
Okej. Okay.
och då kommer jag berätta om en vandringssägen som kommer från Kina.
Ja.
Ja.
De är de bästa.
Ja. Okej. Det utspelar sig... Kom av mig. Den utspelar sig i Peking. Och det finns ganska många versioner av den här, såklart. Men jag kommer berätta ett exempel i alla fall som finns. Och den här är hämtad och skriven av insider.com, just den här versionen. En buss kör mitt i natten sin sista runda. Det är även sista bussen för kvällen.
Ja.
Två män vinkar in bussen och trots att föraren är lite osäker på om han ska få åka upp dem. Eftersom de står inte vid en busshållplats. Utan det är vid sidan av vägen. Men han släpper på dem ändå. De två männen visar sig vara tre män. Den tredje är i jättedåligt skick. Och bärs av de två andra männen då. De är även väldigt bleka. Och alla tre har även på sig dräkter från... Nu ska jag se om jag uttalar det här rätt då. Qing-dynastin. Jag tror man säger Qing.
Ja.
Som är då från 644 till 1911.
Jaha.
Yes. Men busschauffören antar bara att det är tre skådespelare. Jag menar såklart. Och de har bara inte hunnit byta om efter jobbet. Helt enkelt. Sakta men säkert kliver allt fler personer av bussen. Tills det bara är de tre männen, en ung man och en äldre kvinna kvar. Och helt plötsligt börjar den här äldre damen då bråka med den yngre mannen. Och hon påstår att han har stulit hennes plånbok och tvingar honom av bussen med henne vid nästa hållplats. För att gå till polisen med det här. När de har klivit av bussen säger damen till den unge mannen att bråket bara var en anledning för att de båda skulle komma ifrån de här tre männen. För tydligen så hade männen inte nuddat golvet. Så de såg ut som de svävade.
Oj.
Mm. Bara sådär. Och de två bestämde sig för att anmäla till polisen att de sett påstådda andar då. Men det är ingen som tror på dem.
Nej.
De tar liksom inte på allvar. Och morgonen efter kommer det fram att bussen aldrig kom fram till slutstationen. Och inte nog med det, utan bussen var helt försvunnen. Men hittades aldrig igen.
Va?
Mm.
Så att man med busschauffören också?
Busschauffören.
Så han också försvann?
Mm.
Mm. Creepy.
Den är lite creepy.
Mm. Stackars människa.
Ja,
stackars han.
Bara gör sitt jobb.
Ja, så försvinner han. Men alltså, så det här är liksom... det är inte sant. Liksom. Alltså det har inte hänt, men man...
Man vet inte.
Man vet inte.
Det kan typ ligga en sanning i det efter... Från det är ju ändå en urban legend och inte en liksom påhittad historia.
Ja.
Den påstår ju sig vara sann.
Mm.
Men ja, som definitionen sa innan.
Ja.
Men,
Den var intressant.
Mm.
Den var lite läskig.
Mm.
Ja, du har ju lite mer typ materiella. Du hade en med en buss och sen något annat föremål.
Mm.
Mina är ju lite mer baserat på typ en karaktär.
Mm.
Tror jag. Man kan säga. Jag tror att de flesta har hört Lajurona förut.
Mm.
Och det är en latinamerikansk urban legend, eller vandringssägande, eller så sa man.
Sägen.
Sägen. Som då på engelska betyder The Crying Woman, eller Den gråtande kvinnan på svenska. Och som vi alla vet så har det gjorts en film av den här. Jag tror att det är typ det som är mest känt om La Llorona. För att när man söker på det första som kommer upp är The Curse of La Llorona,
ja.
2019.
Mm.
Och det finns massa versioner av den här folksagan. Och typ den mest basic sagan spelar ju sig i den filmen. Liksom. Men den mest vanliga versionen, eller vad man ska säga, är den mexikanska versionen. Och det är den jag ska ta upp nu. I den legenden så handlar det om en kvinna vid namn Maria. Som bor i en rural liten by utanför liksom, i Mexiko någonstans. En dag kommer en rik man från innerstan till byn och hon fattar tycke för honom. Hon blir väldigt charmad av honom och han faller för hennes skönhet. Och ganska snabbt så ber han henne gifta sig med honom. Och hon säger ja. De gifter sig och Maria föder två hälsosamma söner. Och de har ett bra liv. Maria är lycklig. Men ganska snart så börjar hennes man resa väldigt mycket. Han reser ut i staden och kommer väldigt sällan hem. Och när han väl kommer hem så är han bara med barnen. Han lägger nästan ingen tid på henne alls.
Mm.
Och hon märker av det här. Att han blir mer och mer kall. Hon blir mer och mer ensamstående. Och en dag så kommer faktiskt han hem med en ung kvinna med sig.
Mm.
Och ja, kommer till familjen för att säga hej då till sina barn. Och i princip ignorerar Maria och bara tar den här nya tjejen och sticker.
Vilket as.
Verkligen, det är jäkligt as. Och Maria blir då, hon har ju sakta fått erfaren här. Liksom att bli singelmamma utan val. Och hon bara drivs till vansinne och blir så förkrossad och arg. Och en dag så tar hon med sig sina söner ner till floden. De står och leker där och sen blir hon förbannad på allting och dränker sina två söner i floden. Ganska snart efter att hon har dränkt dem så ångrar hon sig och försöker hitta deras kroppar. Men de har spolats iväg med strömmen. Och i förtvivlan och desperation så tar hon livet av sig. Och med detta så har hon då begått två av de största synderna som man kan begå enligt kristendomen. Mord och självmord. Så hon skickas till himmelriket men hon kommer inte in. De säger då att hon måste ha med sig sina två söner med sig för att kunna släppt in i himlen. Därför är hon dömd att gå på jorden för alltid tills hon hittar sina söner. För att sen kunna komma in i himmelriket. Och enligt legenderna så måste hon vandra på evigt för att hitta sina söners kroppar. Och de barnen som råkar korsa hennes väg kan ofta möta samma öde som hennes söner. Och hon syns ofta till nära floder, andra kroppar och vatten. Och det sägs också att man kan höra henne gråta efter sina barn. Ofta säger hon då, "I miss me oss", alltså mina barn. Och på grund av att hon gråter, att man hör henne gråta, och det betyder att hon är i närheten, så kallas hon då La Llorona. Och det sägs att om man hör henne gråta ska man springa för sitt liv. Och om det låter som att hon är nära så är hon oftast väldigt långt bort. Och det låter som att hon är långt bort och är hon väldigt nära.
Men gud vad jobbigt.
Ja, eller hur? Så att, skulle du höra en kvinna gråta väldigt långt bort så spring för livet.
Spring åt helvete.
Ja, då är det. Men det är, hon finns ju då runt de här latinamerikanska. Det är där man har sett henne, så att säga. Och hon ger sig som sagt ut efter barn. För att hon vill hitta sina egna barn. Jag vet inte riktigt varför hon dränker andras barn. Ja. Men hon skulle säga, alltså man ska enligt vittnen säga att man liksom ser henne som en ung, vacker tjej. Men ju närmare man kommer desto bit demonlik blir hon. Liksom. Och ja, hon har väl på sig, jag tror hon har på sig en vit klänning också.
Mm.
Och ja.
Har hon en slöja eller har jag fått den bakfoten? För det känns som att det var att alltså, så långt. Liksom, som...
Det är det jag, alltså jag har inte hittat någon som skulle påstå att hon har någon vit slöja. Mm. Jag vet att de har det i den filmen.
Jaha,
så men... har hon en slöja på sig.
Ja, men då kanske det är därför man...
Bröllopsklänning.
Ja.
Men varför skulle hon då ha det? Alltså det skulle vara logiskt att hon hade det om hon tog livet av sig under bröllopet.
Ja.
Men hon... Så att jag tror... I allmänhet så har jag inte sett någonting om att hon ska ha en bröllopsklänning på sig. Det är nog mer så här, folk tycker att det vore en cool effekt om hon hade på sig. Mm-hmm. Det är i Hollywood.
Mm, just det. Det är alltid läskigt med så här brides.
Ja, och den, alltså, den filmen är ju typ det mest ologiska jag har sett i hela mitt liv. Alltså den är väldigt konstig. Jag tyckte inte om den. Jag tycker dock att den här legenden är väldigt häftig.
Ja, jag gillar den.
Ja.
Den är lite otäck, den är obehaglig.
Precis.
Och just med en sån gråtande kvinna, det är ganska läskigt.
Ja, exakt. Och som sagt, ser ni en gråtande kvinna någonstans så spring för livet.
Ja, för det finns ju ganska många ändå som har påstått att ha sett henne.
Ja.
Där i Latinamerika.
Exakt. Och det är, hon är... Man, alltså i filmen också, jag vet inte, jag har inte hittat någonting om att det ska vara sant, men i filmen så vet jag att om hon rör dig, då sägs du vara dömd, då kommer hon döda dig.
Mm.
Om hon liksom rör vid dig, så då blir man märkt så här, så man får typ ett märke runt handleden. Jag vet inte om det var så riktigt, jag hörde på andra sätt att om man hör henne gråta bara, då är man också märkt.
Och då oj, kommer hon men det kan man inte göra någonting åt det, då är man ju...
Ja, då är man kör. Så att rör dig inte runt kroppar och vatten.
Håll dig borta där.
Precis.
Mm.
Ja, men det var den.
Ja.
Från Sydamerika.
Mm.
Vad är nästa legend ifrån?
Den är en liten kortis. Mm. Men den är... Jag skulle säga att den är väldigt välkänd.
Ja.
Jag tror nästan alla har hört den. För att den är så obehaglig.
Ja.
Och det är då handlar om kvinnan eller mannen i vissa fall, men oftast är det kvinnan som är på solsemester och ligger på stranden och solar. Hon råkar somna till och utan att de märker då blir hon biten av en spindel. Och när hon vaknar då och tittar sig i spegeln när hon kommer tillbaka till hotellet, så ser hon att hon är lite röd, hon är på kinden.
Ja.
Och lite öm. Så hon tänker väl att ja, men det är väl, hon har bränt sig från solningen helt enkelt. Så hon tänker inte mer på det. Efter semestern då kom hon hem. Och då började ansiktet börja svullna. Och till slut blir det till en stor böld som kliar. Och hon går till doktorn och han... I sin tur spricker den här bölden. Jag menar, för, liksom var som ska komma ut. Men istället för var så kommer det ut tusentals små spindlar istället. Och de kryper överallt.
Nej.
Kvinnan hamnar i chock och dör av en hjärtattack.
Oh my god.
Ja, men den, är den bekant för dig eller?
Ja, inte just den legenden, men jag har ju hört om det där med böld som blir till spindlar. Usch, usch.
Ja, men precis. Man, jag tror jag hörde den först när jag gick i mellanstadiet eller någonting.
Mm.
Och man skrämde upp sig rejält.
Ja, gud ja. Det är usch.
Men man kan faktiskt trösta sig med någonting.
Ja.
Om man är liksom livrädd för det här.
Vilket jag är.
Ja. Absolut. Så då ska jag lugna dina nerver här.
Ja.
Man... Det är då nästan till, om inte helt, omöjligt att något en spindel skulle kunna lägga ägg i din kropp. För enligt Rod Crawford från University of Washington, han är då spindelexpert, han anser då att spindlar och eller att spindlar att människokroppen så, inte är lämplig för spindlar att lägga ägg i. Så att de liksom vägrar för att det är liksom inte bra nog.
Gud vad bra.
Ja, och det har aldrig skett. Det finns inga rapporterade att det har hänt.
Åh gud.
Ja. Men den är obehaglig, man är ändå lite så här.
Ja, herregud. Alltså, det där tror jag är det värsta som skulle kunna hända. Alltså, ärligt talat.
Uh-huh.
Spindel. Alltså, jag kommer ihåg en händelse när jag var ganska liten. När jag gick runt på skolgården och så hittade jag så här, du vet, det hängde från trädet. En liten grej som såg ut typ som en liten, alltså pytteliten apelsin eller någonting. Mm. Alltså, så en liten orange grej.
Mm.
Och jag kommer ihåg att min kompis här utmanade mig. Bara, ska du inte äta upp den här? Och jag bara, okej. Okay. Så jag bara stoppade in den och åt upp den. Jag visste inte vad det var. Det såg ut som någon slags frukt eller bär.
Gud vad farligt.
Ja, det kunde ju vara giftigt.
Liksom. Ja.
Så att jag bara åt upp den. Och sen kom jag ihåg typ någon vecka senare så satt jag och kollade på tvn. Och så såg jag liksom, du vet, de sa någonting om spindlar. Speciellt då svarta änkan.
Mm.
Jag tror det var svarta änkan. Men att någon slags farlig spindel la ägg som kunde se ut så. Alltså vet, såhär, se ut som... alltså just den formen och färgen.
Oh, fy fan.
Men oftast lite mindre. Och den här var ganska stor.
Mm.
Och jag freakade ut såklart. Alltså jag var ju såhär, jag som är en jävla hypokondiker också. Mm. Alltså jag trodde jag skulle dö. Liksom jag var såhär, spindlar, jag äter spindlar. Alltså jag liksom var helt övertygad om det. Så att jag trodde att jag skulle typ öppna munnen en dag och så skulle det bara krypa ut massa spindlar.
Som taget ur en skräckfilm.
Ja, och jag var såhär, du vet, det är ju den, när man är så gammal att man har ingen aning om hur man ser ut där inne. Man tror bara att det är typ ett hål och sen så kommer ut spindlar därifrån liksom.
Ja.
Så att jag var livrädd för det. Men till min tröst så är det omöjligt. Så även om jag råkade äta spindelägg så dog de i min mage.
Antagligen av så här magsyra och allting.
Ja, alltså, men det är nog ganska... Jag menar, i Sverige, hur många såna spindlar kan det finnas som ligger i ägg? Alltså, det är, jag tror inte det. Jag tror bara att jag åt någon jävligt dum
fruktgrej.
Ja, ja, någonting som är ofarligt, för jag sitter ju här. Så att...
men tänk, ska det hända någonstans så händer det väl i Australien?
Ja, därför jag aldrig ska åka dit.
Nej.
Usch. Det är säkert ett jättefint land, men det är ju massa farliga spindlar och insekter och jag gillar inte det.
Nej,
men då så, ska vi gå vidare till nästa?
Ja, jag tycker det.
Jag har en till som är som en till figur, ska man säga. Mm. En människa. Eller, nej, inte en människa. Men, i alla fall. Den här legend är från Japan och heter Kuchisaki Onna. Och jag kanske uttalar det fel, men jag tror att det var så. Och det betyder då slit mouthed woman. Alltså då uppskuren mun kvinnan eller whatever hur man ska översätta det. Och det är en ganska skrämmande figur från japansk folksaga. Och den här kvinnan beskrivs som att hon bär en ansiktsmask, alltså typ en sån här kirurgmask. Och bär med sig ett vasst vapen. Och enligt legenden så brukar hon gå fram till människor och fråga om hon är vacker. Alltså fråga så här, ja, tycker du att jag är attraktiv? Och om det säger nej så dödar hon dem med sitt vapen direkt. Om det säger ja så tar hon av sig masken och visar sitt leende som är uppskuret från öra till öra. Och så frågar hon igen, tycker du jag är attraktiv? Om det svarar nej då, dödar hon dem med sitt vapen. Och svarar de ja så skär hon upp deras munnar på samma sätt som sin.
Så man är basically...
Man är screwed. Ja. Däremot så finns det, kan det finnas sätt att överleva ett möte med Kuchisaki Onna. Och det kan vara att svara att hon ser okej ut. På engelska, alltså hon är average.
Oj.
Eller distrahera henne med att slänga på pengar eller godis. Och sen bara springa därifrån.
Vad roligt det skulle se ut.
Ja, så hon bara och så springer man iväg. Eller man kan också säga något som förvirrar henne. Alltså någonting helt annat och sen springa iväg. Men det som skiljer sig lite i olika legender från, ja, från vem som har hört det liksom, så är varför... varför hon gör det här eller varför hon har fått munnen uppskuren. Så i alla är hon ju en kvinna som i sitt mänskliga liv blev vanställd genom att få kinderna uppskurna, men i vissa av dem så var hon en kvinna som var otrogen mot sin man, Och att han därför väldigt brutalt väljer att skära upp hennes kinder. Varför vet man inte. Nej. Det låter lite konstigt. Men, och andra var det en kvinna som var avundsjuk på hennes utseende. Alltså hon var väldigt, väldigt vacker. Och därför skärde hennes kompis upp.
Scar.
Hennes mun. Och i vissa stories ska hon även ha liksom, i sitt överdrivna leende stora, vassa huggtänder. Mysigt va?
Mm.
Vi kan lägga upp en bild på,
ja,
på henne sen.
Ja, men det tycker jag.
Och som sagt, efter hennes död så återuppstår hon som en hämndlysten ande med en kirurgmask, och vapnet varierar från time to time. Ibland är det en kniv, ibland är det en machete som Jason har, Jason Warriors, och ibland är det bara en jättestor sax.
Oh.
Ja. Och i vissa versioner av legenden kan hon lämna offret i fred om man svarar ja båda gånger hon ställer frågan. Och i andra så kommer hon hem till personen mitt i natten och dödar den i sömnen.
Nej.
Och i vissa versioner finns det som sagt chans att överleva ett möte med henne. Och en annan sån chans kan vara att man säger ordet pomade 3 gånger.
Pomade?
Ja, jag vet inte
varför. Just det.
Ingen aning, det stod precis inget om det. Men kanske något ord som typ hon tycker om. Eller som förvirrar henne.
Så om hon kommer fram och bara, tycker du jag är vacker? Som pomade, pomade, pomade.
Precis, då ska hon tydligen försvinna.
Så. Jaha.
Men det beror på vem av de här versionerna du träffar.
Ja.
Ibland kan du ju säga ja på båda och då lämnar hon dig i fred. Eller så kommer hon hem till dig som dödar dig som den.
Det är liksom...
Så att man är typ pretty much screwed.
Ja. Mm,
ganska svårt. Så ja, jag tyckte hon var lite intressant bara för att...
Riktigt man obehaglig. Här,
ja, jag vet att det finns en japansk film som är baserad på henne. Så att den är...
Alltså japaner är väldigt bra på att göra skräck.
Gud ja, alltså de har ju så många bra skräckfilmer. Typ, det finns en film som heter typ One Missed Call. Har du sett den?
Nej.
Det är typ den coolaste filmen som jag har sett. Alltså det, den är typ så, men det är typ en ganska, det känns som en, att det är en urban legend också.
Mm-hmm.
Det är så här att man, om man tar en kontakttelefon och ringer ett visst nummer. Och sen kan typ man ställa, eller så kan man liksom, jag tror man kan, genom att ringa det numret så får man någon så här superkraft eller någon, så här, någon hjälp med någonting. Men oftast så brukar man bli ett ganska hemskt möte efter det.
Mm-hmm.
Så man åstadkommer något men sen får man betala för det. Sen alltså jag kommer inte ihåg exakt, för jag såg den när jag var typ 14.
Mm-hmm.
Men jag kommer ihåg att jag tyckte den var skitbra.
Ja.
Så japaner är väldigt bra på skräckfilmer.
Jag har sett jättemånga såna här kortfilmer på YouTube.
Ja, de är väldigt bra på de kortfilmerna.
De är så bra.
Mm.
De är ju så läskiga. Och så här, ja, på så kort tid, det är typ så här 10 minuter.
Ja, alltså de är väldigt bra på att göra så här sådana där de väldigt bygger upp stämningen utan att, du vet, köra mycket jumpscare. Ja. Utan de kör bara ren och skär skräck. Och ja, det tycker jag är jättebra.
Det är fantastiskt. Så rekommenderar.
Ja, så det finns en japansk film som sägs vara en av de mest läskiga filmerna i hela, alltså, som har gjorts. Och den heter Audition.
Mm-hmm.
Har du hört om den?
Nej.
Nej, du tycker du och jag borde se den.
Ja.
Den är skitbra. Det handlar typ om en tjej som är så här, du vet, en riktigt jävla störd psykopat. Som gillar att döda folk på något sätt. Och ja, jag vet inte exakt vad den handlar om, för jag har inte sett den. Men du och jag borde se den. Den
vi gör det på nästa gång.
Ja. Men ja, du har en till.
Jag har en sista.
Var kommer den ifrån?
Ja, var kommer den ifrån? Det här är en... har man sett American Horror Story Freak Show så vet man vem det här är.
Oh.
Mm. Han heter... Edward Mordrake.
Just det.
Yes. Mm. Han är då mannen med ett extra ansikte på bakhuvudet. Och även om det har spekulerats om Edward har funnits på riktigt eller inte, så är det med ganska stor sannolikhet att han inte har det.
Ja.
Om jag får spoila eller så. Men man vet ju såklart, man vet inte.
Nej.
Jag ber om ursäkt ifall ni... hade hoppats på att han funnits på det. Ja. För jag trodde det.
Jag trodde också det.
Edward Mordrake dyker upp den 8 december 1895 i tidningen Boston Sunday Post. Och rubriken löd den moderna vetenskapens under. Bland de undren då fanns en sjöjungfru. Sjöjungfru, vad ska jag säga. Hon hade liksom, såg ut som en fena. Fast det var ben.
Ja.
Lobster Boy dök upp. Alltså han som också är med i Freakshow.
Ja.
Ja. Men vem var han? Han var en intelligent och stilig ung brittisk nobelman. Många adjektiv.
Mm-hmm.
Men han led av en fruktansvärd vanställdhet. Han hade ett ansikte på bakhuvudet som jag sa. Och den beskrevs som väldigt elak och djävulsk. Och varje gång Edward var upprörd eller grät eller något eller så log ansiktet där bak. Med så här riktigt så här
sadistiskt leende.
Exakt. Mm. Och inte nog med det så höll det ansiktet Tom vaken på nätterna och viskade så hemska saker som inom citattecken hörde hemma i helvetet. Mm. Och till slut orkade inte Edward mer längre och han drev sig själv till vansinne. Och vid 22 års ålder så tog han sitt liv.
Ja.
Jättetråkigt. Men då, om man ska...
Sorry, jag hade lite hosta. Torr hosta.
Sånt händer.
Ja.
Om man ska gå djupare in i historien då. Författaren till artikeln i Boston Sunday Post hette Charles Lotin Hildreth.
Mm.
Så svåra namn.
Ja,
det namn. Han var en känd poet och science fiction författare. Och hans skrifter var väldigt fantasifulla och oftast inte sanna. Och anledningen varför man med ganska stor sannolikhet kan säga att Edward Mordrake-historien är falsk beror på att Hildreth anger sina källhänvisningar till Royal Scientific Society.
Mm.
Och någon sån organisation existerade inte på 1800-talet. Så att den är, det är falsk liksom. Och ett sånt här fall har heller inte dokumenterats. Varken före eller efter artikeln publicerades. Och Hildreths fantasi var det som styrde hans artiklar.
Ja.
Mm.
Så det är typ pretty much bekräftat att det är falskt.
Ja.
Ja.
Och det har även kommit fram att tidningsartiklar på den tiden inte hade samma innebörd som idag.
Ja.
Och det behövde alltså inte vara...
Sant.
Ja, precis. Det behövde inte vara nyheter enbart, utan det kunde vara bara påhittade historier som presenterades som riktiga. Så att man visste egentligen inte vad som var sant och falskt i tidningen.
Vad knäppt.
Jättemärkligt.
Ja. Hur vet man då vad som är sant?
Ja, men precis. Man undrar ju.
Folk har ju problem idag med så här källhänvisning och liksom ha källa på saker. Då var det så här, vad är sant?
Liksom. Ja, men visst. Man undrar ju.
Ja.
Mm. Så, ja. Det var han.
Ja, alltså Edward Mordrake. Jag tror jag hörde om honom första gången på American Horror Story.
Mm.
Och... Han är ju spelad av Wes Bentley i serien. Och alltså han är så stilig. Jag älskar Wes Bentley. Han är med i flera säsonger. Eller
hur? Mm.
Han ser ut så här.
Mm.
Ser ni datorn? Gud, vad det tar ofta. Åh, jag är ledsen.
Ja, nej, men han är riktigt stilig.
Han är stilig man.
Ja.
Men det jag har hört är det med typ att... Det där med att liksom ha en tvilling på baksidan av huvudet. För det finns ju ett riktigt fenomen där man kan liksom absorbera sin tvilling och typ ha den. Men det är väldigt sällan den kan prata och vara en individ. Liksom. Det finns ju inte. Liksom. Men det är ju, jag vet inte, det är en intressant
och grejen, story. Ja, och grejen varför man har trott att han har funnits på riktigt, det är att det... en konstnär har skapat, och det här visste man inte för det såg så äkta ut. Men en konstnär har då skapat så som han skulle kunna ha sett ut, alltså som inte zombie, vad heter det, mumifierad.
Ja.
Så det såg väldigt verkligt ut, och så såg man då hans ansikte där. Så folk trodde att det var ett riktigt ansikte eller huvud.
Oh, gud.
Men det är ju intressant, för det är ett konstverk.
Ja, exakt. Det är väl den bilden man har sett liksom på.
Ja, precis. På, vi kan lägga upp den på Instagram också.
Ja, men det gör vi. Ja.
Mm.
Men det var väl de urban legends vi hade.
Ja, det var det.
Vi borde göra mer såna här avsnitt, för att det finns väldigt mycket urban legends man kan ta upp.
Ja, hur många som helst.
Så att om ni vill ha mer så är det bara att skriva.
Mm, som vanligt.
Att ni vill ha mer så fixar vi det.
Ja.
Hitta mer urban legends. Ja, det var väl allt för nu.
Jag tycker det, va.
Så får vi höra oss nästa vecka.
Ja.
Tack för att ni lyssnade.
Tack för att ni lyssnade.